Och nu börjar det. Nu börjar predikan till och med. Och vi är inne i en predikoserie som vi kallar Mellan två världar, där vi utgår ifrån Romarbrevets 12:e kapitel och pratar om hur det är att leva som kristen, att när Guds riket är redan här och nu men ännu inte, hur ska vi leva våra liv? Och nu har vi kommit fram till, vi har hållit på med det här ett tag, nu är vi framme vid 15-16 versen där idag. Men det var ett tag sedan vi läste det i sin helhet. Så det ska ni få ta del av nu, Romarbrevets 12:e kapitel. Om ni har möjlighet, stå gärna upp så lyssnar vi till Guds ord. Det kommer komma upp här på väggen så att ni kan följa med. Därför ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med ett glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som glädjer sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håller inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Varsågoda och sitt ner. De verser som vi ska fokusera lite extra på idag är de två sista jag läste. Gläd er med dem som glädjer sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Och tidigare i kapitlet så har Paulus undervisat församlingen hur de ska behandla varandra. Församlingen, vi är en kropp, lemmar som är till för varandra. Vi hör allihop ihop. Men så har han börjat så smått rikta församlingens blick även utåt på de som finns i omgivningen runt omkring. Och hur församlingen ska bemöta människorna utanför församlingen. Till och med hur de ska bemöta de som förföljer dem. Och de här två verserna vi har i fokus idag, det är fortsatt det här medmänskliga, mellanmänskliga fokuset. Och den korta versionen av det jag kommer säga idag, det är dela livet med andra människor. Inte för att omvända andra människor eller för att ge dem välgörenhet, utan för att låta ditt liv berikas och att låta Gud använda dem för att förvandla ditt hjärta. Och nu till den längre versionen. Jesus är ju en härlig karaktär. Visst är han? Kanske bara var jag som tyckte det, men jag tycker det, att han är det. Jag står för det. Evangelierna beskriver ju en person som verkligen visar upp hela känsloregistret. Han är rolig, han är riktigt himla dryg emellanåt. Han gråter över Jerusalem och han gråter när hans vän Lazarus dör. Han blir svinarg över handlarna i templet och går iväg och knyter sig en piska av ett rep. Det tar ju inte 2 minuter, jag tänker att det tar ett tag när han sitter där och blir argare och argare. Sen ställer han till med ett kaos och driver ut dem ur templet. Jesus är trött, både fysiskt, han ligger och sover i en båt när det är full storm, då är man ganska trött. Och han blir trött även psykiskt och frågar lärjungarna hur länge han ska behöva dras med dem, detta ogudaktiga släkte. Och han verkar ha älskat att äta tillsammans med människor, att festa tillsammans med människor, att dela livet med andra människor. Men det är lätt ibland när vi läser om Jesus, vi hör om Jesus, vi hör hans undervisning, att vi tänker att han gick runt på jorden som någon slags, i något slags moln av världsfrånvändhet och helighet och lite stirrande blick. Det fanns en Jesusfilm som jag såg när jag var liten någon gång, som jag vet, kom på 70-talet kanske, när Jesus är ganska mager, väldigt vacker, men ganska mager och har isblå ögon som liksom ser igenom och förbi allting och är lite så här stirrig när han rör sig. Och ibland så tror jag att vi fastnar och tänker vi att det var Jesus liksom. Han stirrade runt där och var helig och var liksom långt bort ifrån människor. Och när jag var i 15-16 års åldern så hörde jag en dikt, en vers, en text som en spoken word poet hade skrivit på Frizon, som är en festival. Och den kallades The Hug Poem, alltså kramdikten kan man säga. Där han pratar om det här att om Jesus, du gick runt på jorden och du rörde vid människor och de blev hela, deras liv blev förvandlade. Liksom, men kramade du någonsin om människor? Och så liksom handlar den här texten om det och han resonerar kring att ge mig en kram, Jesus, en ordentlig kram, ingen sån här lite stel från sidan eller lite sån kram, och lyft inte upp mig och knäck ryggen på mig, utan bara ge mig en ordentlig kram. Och det är en väldigt fin text, fin dikt, och för mig så betyder den väldigt, väldigt mycket. Jag kommer inte att läsa den för er här, för att det är som sagt en spoken word poet och han har lite olika betoningar och cool text och sådär, och det har varit lite töntigt när jag försökte det, så att jag kommer bara referera till den. Så kan man få titta upp, kolla upp den själv sen om man vill. Bradley Hathaway heter han, poeten. Och för mig så betyder det jättemycket, för att jag hade problem med det här med att det kändes som att Jesus, han är härlig liksom, men han är där borta och jag är här, och jag behöver inte ett helande i min kropp, och jag behöver kanske inte att min värld vänds upp och ner just nu eller sådär, men jag behöver någon som håller om mig och säger att det kommer bli bra. För att det var en skakig period i mitt liv, och jag var ganska ledsen över mycket och kände mig orolig, kände mig ganska ensam. Och så fick jag höra den här dikten, och så fick den betyda jättemycket och var till väldigt, väldigt stor tröst för mig. Och sen så gick det några år och så glömde jag lite granna bort den. Ni vet hur man kan göra, att man får någonting som betyder jättemycket och sen så går man vidare ett tag och så glömmer man bort det där man hade, och så är man i samma snurra igen då man känner sig ganska ensam och ganska utlämnad. Och under den, då är liksom, jag kanske var 23 tror jag, och jobbade som ungdomsledare i Saron och krigade på där. Men kände mig ganska själv. Och så var det en dag, så var det en tonåring som kom och bara, men jag har gjort en tavla till dig och det kanske är lite töntigt, men jag kände ändå att jag ville ge dig den bilden. Och då hade han målat den här bilden. Ja, väldigt, väldigt begåvad. Och för den som, syntolkning nu då, för den som lyssnade, så är det en bild på Jesus som kramar mig. För då har han målat av ett kort på mig och en bild på Jesus. Och så blev jag påmind igen om det här stora i att Jesus faktiskt kramas. Att Jesus är riktig, han var människa fullt ut. Han var nära människor. Och jag vet inte så mycket egentligen om kulturen som fanns då. Men jag tänker att man var nog ganska fri i sina känsloyttringar. Det står någonstans att man ska hälsa varandra med en helig kyss. Så kan man det, så tänker jag att man kan kramas också. Så jag tror definitivt att Jesus kramades. Att Jesus var nära andra människor. Den kan få ligga kvar där, den är fin. Och Jesus, han hade rykte om sig om att äta och dricka med syndare. Att umgås med dem som ingen hederlig människa vill bli ertappad tillsammans med. Sådana som du och jag, tänker jag på ett sätt. Och vid ett tillfälle så kallar Jesus Matteus. Den kan få ligga kvar, Joel, så kan jag läsa det istället. Vi behöver inte öppna mer bibeltext. Och i Matteus 9 kapitel så skriver han att Jesus fortsatte därifrån och då såg han en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig, och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sa till lärjungarna, hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er med vad som menas med orden, barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Att ha Jesus på besök, att ha Jesus på middag verkar ha förändrat människors liv fullständigt. Både för Matteus men också för de andra, tänker jag, som fanns där på middagen. Som hörde honom säga de här orden till de skriftlärda. Det finns en annan berättelse om en liten man som heter Zacchaeus. Som också jobbade som tulltjänsteman och var ganska avskydd. Dels för det men också på grund av att han var ohederlig och pressade folk på mer pengar än han skulle. Och han går Jesus fram till och säger, skynda dig för idag ska jag gästa ditt hem. Och folk blir jätteirriterade. Varför väljer han att umgås med Zacchaeus? Men för Zacchaeus innebär det att hela hans liv förvandlas. Att han gör en hel omvändning och skänker bort sina pengar och betalar tillbaka dem han har pressat. Jesus umgicks med andra människor. Jesus går inte till Zacchaeus och säger, klättra ner ur det här trädet så ska jag tala om ett och annat för dig. Utan han möter människor. Och i somras så läste jag en bok om social mission, om diakoni och hur man som församling kan leva i en utåtrörelse. Så att det samhälle man finns i blir berikat och betjänat. Och författaren som heter Anne Morris, hon skriver i ett avsnitt som handlar om just diakonalt arbete att det finns ofta en risk när man som församling dras med i en verksamhet eller ett projekt där fokus ligger på att möta någon annan grupps behov. Man kan lätt hamna i ett tankesätt där man kommer i en överlägsen ställning. Att det är jag som är givaren och det är den som är i behov som är mottagaren. Och personen som behöver hjälp på olika plan blir ett objekt som är där för att liksom ta emot välgörenhet. Och det blir inte en egen människa eller en person i den bemärkelsen att det är någon jag möter i ögonhöjd. Någon jag låter också berika mitt liv. Och det är lättare än vad man tror att man snurrar in sig i det här sättet att tänka om andra människor. Att vi som är kristna, vi som är vänner av vägen, vi har det där som de där stackarna utanför kyrkan behöver och är i behov av. Och så hamnar man i en ovanför ställning där andra människor blir objekt och inte egna personer. Och Morrissey menar att evangeliet inte ställer upp på de premisserna överhuvudtaget. Utan Jesu budskap vänder upp och ner på vårt sätt att se på det här med givare och mottagare. I mötet med andra människor i ögonhöjd, då vi gör något för någon annan och faktiskt har ett genuint intresse av att hjälpa den människan, att se den människan, att möta den människan, så förvandlas och berikas faktiskt vi själva. Och bibeltexten vi läste säger, gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var en god medmänniska. Dela livet med andra människor. Om man ska få reda på vad en annan människa gläds över och vad en annan människa gråter över, då kräver det engagemang. Det kräver tid, det förutsätter en relation. Det är ingenting som man får så, utan man behöver investera i andra människor. Och då krävs en äkthet. Ni vet, man genomskådar ganska snabbt om en person har en annan agenda. När telefonförsäljare ringer och bara, hej Noomi, vad roligt att jag fick tag på dig. Har du en bra kväll? Så känner man så här, du bryr dig nog inte jättemycket om att jag har en bra kväll eller inte. Utan den personen har en annan agenda. Och på samma sätt så blir det om man umgås med andra människor bara för att frälsa dem. Eller bara för att på något sätt evangelisera. Människor märker det. Det blir ganska ointressant och ganska olidligt att umgås med en sån person. Så vi behöver se på Jesus istället. Jesus mötte människor i ögonhöjd. Och i evangelien så berättas det om hur Jesus möter en blind man. Han går in i en stad och så sitter en blind man i porten och så får han höra om Jesus är här. Och då ropar han gång på gång bara, men Jesus förbarma dig över mig, Herre förbarma dig över mig. Och så vänder sig Jesus till honom och så går han, den blinde mannen, fram till Jesus och så frågar Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Och det kan man tänka är ganska uppenbart. Men Jesus är inte pang på sig, ja du har ett behov ser jag, då ska jag möta dig på en gång, så fixat, klart, nu ser du, härligt, nu går jag vidare. Utan det blir ett möte i ögonhöjd med den här mannen, där Jesus faktiskt bryr sig om att se den andra människan, att fråga den andra människan, vad har du för behov, vad längtar du efter? Det blir någonting personligt. Jesus delade andra människors liv på grund av att han älskade dem, på grund av att han har ett genuint intresse för att lära känna den andra människan, att bygga en relation. Och vi är församling och vi har fått varandra som gåva. Och det är en ganska så brokig skara som samlas, som är i församling här, i Sävedals missionsförsamling, som är Kristi kropp i Göteborg, i Sverige, i världen. Vi är en salig blandning människor. Och det är en ganska unik gemenskap att man delar livet på det här sättet. Det är vänner, det är familjer, det är bekanta. Man har ett sammanhang där man får lov att komma och möta andra människor. Man får lov att vara, och man får lov att vara öppen. Man får lov att gråta och man får lov att glädjas tillsammans. Och sen så kan det se ut på olika sätt i olika församlingar. Men många människor saknar helt ett sånt sammanhang där man bara kan få komma och vara. Där man kan få komma och bli sedd och bli mött. Där människor har ett genuint intresse av att lära känna mig för den jag är. Och inte för att sälja på mig någonting eller för att sådär. Utan bara få vara. Och tänk om vi kan öppna upp ännu mer som församling. Tänk om vi som människor, enskilda människor, kan öppna upp ännu mer. Våra liv, våra hem, och inte för att det är synd om de här stackars andra människorna som är våra grannar, utan för att de kan berika oss så otroligt mycket, för att de är Guds skapelse. Tänk om vi kan öppna upp för andra människor, oavsett tro, oavsett etnicitet, oavsett kön och läggning och fotbollslag, så kan vi få fler vänner. Så. Jag tittar på dig Emil, jag säger fotbollslag, jag vet att du behöver... Nej, jag skojar, förlåt. Vi behöver dela livet med andra människor. Vi behöver gråta med dem som gråter och glädja oss med dem som glädjer sig. Och kanske känns det nervöst och osäkert att bjuda med vänner eller bekanta eller arbetskollegor hit för en söndag. Det kan kännas som en för hög tröskel för alla i ett första skede, att det är första grejen i kyrkan. Men det finns andra saker. Det finns något som kallas vardagsmat som är ett ypperligt tillfälle. Då vi träffas här och så tar man med det man hade tänkt äta och så äter man det här och så äter man tillsammans och så blir det en härlig salig blandning av en buffé. Det blir som en slags julbord varje gång. Och så delar man livet i några timmar. Man äter tillsammans, man umgås, man möts i ögonhöjd. Och nästa gång som det är vardagsmat är redan nu på onsdag 6:30. Då firar vi till och med Thanksgiving, tacksägelsedagen. Det är ett perfekt tillfälle att bjuda med någon som finns i din krets, i din omgivning. Och säga, kom och så var med här. Inte, det är klart att vi vill att människor ska möta Gud, att människor ska få tag på Jesus, att de ska få den här relationen. Men inte därför vi ska lära känna andra människor, det är inte därför vi ska dela livet med andra människor. Det är för att de är andra människor, det är för att de är skapade av Gud och för att de kan berika våra liv. Vi behöver dela livet med varandra.